Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej och välkomna allihopa där ute som lyssnar på HF-podden. Vi är tillbaka med avsnitt, inte tillbaka, det har vi inte gjort innan, men vi är här med avsnitt nummer 43 och det är jag, Maria Svab, vid mikrofonen som fått äran att leda programmet och sätta dagordningen idag. Och med mig i studien har jag Thomas Nilsson. Hej, vad har du gjort på sistone?
Ja, vad har jag varit? Jag satt ju på bänken, eller satt på läktaren i förra podden när du och Hjelm och Persson snackade ner lite premiär, gjorde ni va? Och snackade upp lite Bäck och Häcken. Ja, vad har jag gjort? Jag har mest sprungit omkring och skrotat i trädgården och gjort en hel del annan idrott.
Men, och engagerat dig i hembygdsföreningen, din hembygdsförening misstänker, där har du väl lite grann att pyra.
Absolut, det är en gammal harv vi har flyttat. Och, nej, men det är roligt att tänka på något annat. Men vi, gammalt mög, fall man nu får säga så, det återkommer väl till. Eller, hur ser din dagordning ut?
Det är nu jag skulle säga att om detta hade varit en göteborgsbord hade jag sagt vi harvar vidare. Men det gör jag inte. Så att, det här.
Vi ska
men,
inte in i den föran.
Idag så, vi ska väl prata lite grann om det som hände på Hisingen. Vi ska dessutom prata lite grann om vad vi tror, hur låter det nu när HIF är tillbaka i Allsvenskan från omgivningen, från de andra klubbarna, från Allsvenskan i stort. Och sen ska vi blicka framåt mot måndag när hållsatsande Hammarby kommer på besök till Olympia. Och sen ska vi prata lite nostalgi också. En bild, det finns en bild av Bajen, det här med klacksparkar. Det romantiseras väldigt mycket Bajen. Finns det någon sån här bild runt HIF som vi alltid hör och som det tuggas om i stan och så? Ungefär så hade vi tänkt. Och allt däremellan. Om vi tar oss tillbaka ett par dagar så är det så att HIF förlorar ju inte så matcher så ofta nu för tiden. Det var väl näst sista omgången mot Värnamo i fjol. Där det kanske inte betydde så mycket. Och dessförinnan tror jag faktiskt att det var Örjan Svall, en förlust där med 2-1 mot Halmstad. Och det kan ha varit någon gång på sommaren där, juni-juli.
Var det den som var omgång 1? Omgång 14?
Ja, just det, var det ja. Och sen så var det faktiskt i början på serien den rätta omgång, andra hemmamatch mot AFC Eskilstuna. Så att mycket mer än så förlorar ju inte HIF nu för tiden. Men nu hände det faktiskt i Halmstad, det hände på Hisingen och HIF förlorar med 2-1. Och du såg matchen, Thomas. Vilka är dina bestående intryck?
Mina bestående intryck är att det var att man, vad var det Mikael Wiehe sjöng, vi går till botten men flaggan den går i topp, någonting sånt, Titanic, och det här var ju långt från Titanic, det var inga livbåtar som behövde sättas i sjön för att det här var väl, om det nu finns det i poängräknande verksamhet som hedersamma förluster, för där fanns, tittar vi på Bäck och Häcken, låt dem spela på Rambergsvallen, Bravida Arena eller Nya Ullevi, så är den skräckmotståndare för HIF uppe i Göteborg. HIF har inte vunnit på mot Häcken sen i september 1994. Så tittar du på det, man åker inte upp och tar några poäng. Jag räknade ju noll poäng redan innan. Men efter efter ett tags spelande där HIF var väldigt lågt så tog man tag i det.
Gjorde man rätt som fått mot Norrköping, var det tvärtom. Mm. Där pumpade man på från start och chockade och sköljde över Norrköping. Här valde man en lite passivare taktik. Gjorde man rätt?
I alla fall man valde. Det vet jag inte. Jag vet att Patrik Ekvall och P.O. Ljung gick i polemik på presskonferensen. Och Ekvall tyckte att HIF stod lågt och P.O. Ljung tyckte väl inte det, men han är ju han är ju liksom, det är, presskonferenser är typ ett turnerspel för P.O. Jung. Han ska alltid hitta något och sen går han in på det. Det har sin charm att se P.O. Jung på presskonferenser. Men åter till matchen. Fall det nu var taktiken vet jag inte, men jag tror inte man kanske hade klarat av att chocka Häcken på samma sätt som man chockade Norrköping ändå.
Där är vi överens.
Uppe på ett konstgräs och att man redan har spelat det där kortet. Men sen kom du in i matchen. Vad tyckte du?
Det tog lite lång tid. Det som är en nackdel är med att HF har varit ungefär i en säsong plus en försäsong varit det spelförande laget. Och att då, och jag tycker man, det börjar med tanke på motståndet man möter. Häcken är betydligt fysiskt tyngre och väldigt bollskickligt och har individuell spetskvalitet. Det ser vi, va? Och då tycker jag att HF startar matchen på ett rimligt och att man väljer det sättet att spela på. Sen är det ju så, i och med att det är inbyggt i HFs numera att man är spelförande, så kanske det tar lite längre tid att slå om när man väl måste börja ta tag i matchen och så. Det var kanske det vi såg lite grann. Och då hade man hunnit bjuda på en straff redan och hunnit kanske blotta lite brist och kom ner i brygga då i andra halvlek rätt tidigt då som ett 2-0-mål.
Hur var det nu? Det var straff. Anders Randrup...
Ja, fäller Jeremejeff. Den är solklar. Ja, och det är ingen som protesterar HIF.
När Randrup är ju bokstavligt närmast situationen och han höjer inte några armar.
Ja, och sen 2-0 direkt i andra halvlek till stolp, en retur, en stolpskott där. Liksom. Och också kanske en följd av att HIF ville börja lite grann försiktigt. Och de backar de här lite grann onödigt i 2-0-målet, tycker jag. Backar. Men det kanske är en reflex från första halvlek där det var mer att vi fick se ett defensivare HIF. Och det kanske är en överraskning för dem själva också. Att de har ju sagt hela första gången att de måste spela så här ibland i allsvenskan och börja anpassa sig till vissa. Men det gör ju också kanske att de kanske inte är helt vana alla spelare vid att försvara. Det såg vi också, det där bristerna kom. Ytterbackarna, Wandersson hjälpte ju knappt Adam Eriksson. Wandersson är ingen försvarsspelare. Adam Eriksson blev lämnad och Adam Eriksson är inget defensivt fenomen heller för den delen.
Nej, det är en vänsterkant som inte är särskilt überdefensiv.
Nej, som har varit HIFs ett anfallsvapen snarare rätt länge för HIF, och nu ska man försöka liksom balansera upp med att också försvara sig. Och där såg vi, man såg att Häcken brydde sig knappast om att försöka ta sig igenom centralt, för där har HIF, och det är inte många lag som kommer att göra det, för där finns ju Granqvist, Holgersson, Abubakari, Johan Persson eller Alex Farnerud, väldigt rutinerad fyrkant. Det är nästan, det spelar ingen roll hur skickligt motståndet är, de inser snabbt att här ska vi nog inte ödsla kraft. Var finns det hål? Jo, mellan ytterbackarna och mittbackarna. Där på utsidan av den här fyrkanten. Och för att Randrup på andra sidan är heller inget försvarsmonster ju.
Nej.
Där kommer det vara. Och det var någonting som Häcken blottlade och som andra lag, tränare kommer att se. Att här finns möjlighet. Det är på kanterna och i mellan mittbackar, HIFs mittbackar och ytterbackar. Det är där vägarna framåt finns. Mm. Det var det jag tyckte att man såg lite brister i. Sen
kommer HF igång och får ett 2-1-mål. Mahmoud Omar nickar in det och sen har de ju nästan vittring på
en halvchans.
Ja.
Men det är ju lite grann...
Hur många chanser hade de?
Det beror på vem du i HF du frågar.
Det är också en klassiker. 5-5, det är också en sån PO-klassiker. Han har en egen statistik som han... Alltså, följer till punkt och pricka, han har en statistik och det är så skönt för att
den skiljer sig, kan vi väl säga, från den officiella statistiken.
Det var den officiella statistiken, man sa att
13-7
eller något liknande.
Ja. 11-8 på avslag, eller 11-6 på mål eller något.
Alm har 4-1.
Ja.
Och
han räknar på sitt sätt.
Ja, och PO har 5-5.
Ja. Och frågar du sen kanske någon annan i HF-staben som för kanske statistik, om det nu är Tengri, Sven Andersson eller Chris eller sånt där, så får du lite andra siffror där också, ja, förmodligen.
Någon presskonferens jag var på som sa PO, ja, jag fick det till att 6-3 och Krisse som är lite snällare, han hade då 9-4.
Och frågar jag om Modo Moro eller Charlie Weber på bänken så kommer jag få någonting här. Jag
Sven
vet
Andersson
inte.
Hade 12-6. Nej, men det är liksom...
Men det är roligt lite,
ja, men jag tycker det är jättecharmigt. Framförallt så gillar jag PO när han bara Dundrar på, för han har ju bestämt sig för en sak, sen driver han ju den frågan.
Vad som jag tror jag ska ta med sig är ju att efter 2-0-målet är att man känner att ens egna reflektion framför tvn är: nu handlar det bara om att stoppa blödningen, för det här kan sluta 4-0.
Ja.
Men det händer någonting där. Om det är så att, och det ska låta vara osagt, att det är HIF som tar tag i matchen och bestämmer sig för att sätta liksom, alltså att nu har vi inget att förlora. Nu blir vi gamla, eller det är HIF som vi brukar vara, så får vi se om det bär. Eller är det att Häcken slår på takten, eller en kombination. Jag vet inte, det är svårt att säga det där. Men alltså att HIF kan ta med sig den där forceringen och sista halvtimmen, kan vi väl säga. Det är ny till nästa match. Där kände man igen HIF lite grann.
Absolut, och det hände ju lite saker också redan i första halvlek efter dryga halvtimmen. André Bjarnason,
just det,
tog sig åt vaden. Du har pratat med det medicinska. Mm. Och det är samma vad som han fick sig en lusing på inför
premiären
nere på, ja, Hajsaplanen.
De säger att det är en överbelastning. Mm. Det är överbelastningssymptom. Vad det nu innebär. När jag är mina sura vader, när jag är ute och springer. De gör ju ständigt ont, ju, höll på sig, va? Men det ska man kanske inte jämföra mina vader med Bjarnasons vader. För där har de också lite andra verktyg också. De kan,
men blir han överbelastad?
Men han har inte tränat i veckan.
Men han blir överbelastad, alltså han blir överkörd av en medspelare på tvåmålsspelet. Men ja, blir det en överbelastning efter hans,
ja, jag
typ
vet,
av rehab?
Jag blir inte klok, jag försökte fråga.
Annars är det klassiskt yttre våld som är,
ja,
som en spelare.
De säger att han ska spela på måndag, att de kanske ska, eller de ska ju avvakta här, men de har inte gett upp hoppet om att han ska spela. Som sagt, det återstår att se här nu i helgens träningar.
När Bjarnason tvingades utgå så kom ju Kunday Benyu, Benny kallade Celtic-lånet,
just det,
in. Och man flyttar ut
Farnerud
på en kant och upp med Wanderson då. Eller hur blir det?
Ja, precis. Man flyttade upp honom.
Ja, för sen går Wanderson ut 55.
Eller var det Rasmus?
Ja.
Rasmus flyttade,
precis,
man upp.
Precis.
Det blev många rockader där på en gång med spelare som kanske inte alltid spelar på den positionen.
Nej.
Så att, men det följde ju ganska väl ut, och det var ju nära poäng ju. Så man kan inte klaga på coachingen. Det som man, om man ska runda av den här matchen, är, jag tycker om man ska ha en spaning från den, är ju att det som jag tycker P.O. Ljung säger i vår tidning, och jag citerar honom och säger att vi var nära, det är synd, vi var ett i mål ifrån och hit och dit, men det blir inga poäng. Vi får passa oss lite för att hamna i fällan där det är nära och synd. Jag tycker det är spännande citat och ett väldigt en klok reflektion. Just det här med att om det nu är ett par matcher här framöver som kanske inte ger samma poängutdelning, men där spelarna hela tiden kan gå ut och säga, ja men det var nästan. Hur många nästan grejer kan det bli över en lång säsong? Där jag tror dessutom kanske ju längre säsongen lider så kommer det liksom att serien kanske inte ser ut så här som den gör idag. Men de här nästan, det blev nästan poäng.
Det var ju som jag sa, inledde här med liksom, ja, hedersamma förluster, för ja, det nu finns något sånt i att man ska ju, det kan ju bli självbedrägligt att tycka att...
Det är ungefär, ja, som vi hade 300 straff. Tre hedersamma förluster, två poäng eller en poäng eller fyra poäng eller vadå? Nej, just det.
Nej, precis. Och du har...
Zip, noll.
Så länge det inte är konståkning eller backhoppning så finns det ju inte några stilpoäng.
Nej, det är farligt det här med nästan att du är framme och att man är nöjd med det. Ja.
Men det är årets första förlust också.
Jag tycker det är bra att han sänder ut signalen redan nu. Det tyckte jag var... Det var min poäng. Thomas Nilsson.
Det jag tar med mig också är ju Kunday Benyus inhopp. Intressant, det jag har sett på träningar. Är det en smart spelare som löser situationer på smarta sätt, rör sig över stora ytor och kan bli oerhört nyttig på den positionen på det centrala mittfältet. Tittar vi på Nolan Bow, som hade han varit redo så hade vi fått ett rakt byte, ja, på Bjarnason. Och U21-matchen mot Göteborg, Lasse Wibergs homecoming-match nu i måndags tror jag det var. Där pratade jag med Kristoffer Andersson assisterande efteråt och han sa att de förväntar sig mer av honom fler gånger. Alltså han är inte färdig att utnyttja sin fysik på det sättet som... Där är mer att önska av honom. David Boysen som vi trodde att skulle sätta Mahmoud Omoro på undantag.
På bänken, ja.
Ja, men har inte heller kommit in och fått göra någonting. Men Benjo har gjort, så att tittar vi på de här tre nyförvärven.
Så är han längst fram.
Ja, absolut. Och ett relativt stort utropstecken som ska bli intressant och följa.
Blåvitt var du inne på. Då kan vi ta det. Du samspråkade här på redaktionen tidigare idag med vår kära Blåvitt-kollega här, Andreas Olin. Och då frågade du, hur går snacket i Blåvitt eftersom de ska mötas på annandag påsk nästa bortamatch mot Blåvitt? Och då sa han att vi har fyllt med upp med vårt eget för att hinna även prata om andra lag. Men visst ligger vi om några omgångar sådär i mitten på en hyggligt säker plats.
Då kan vi fundera
på de andra också.
Blåvitt är ju ett gäng som påminner ganska mycket om HIF anno 2015. 2016, ja.
Men som vann nu senast och kanske går in med en hyggligt positiv vind i ryggen till den matchen på annan uppåt. Men vad tror vi? Hur tror vi att snacket om HIF går?
Ja, det var lite det jag var ute efter.
Från media, från motståndare. Vad tror vi? Är det talk of the town i allsvenskan, HIF?
Nej, det är de ju inte. De är ju fortfarande från Skuggornas dal som är den provins som är resten av Sverige utanför våra tre storstadsområden eller kanske till och med ett storstadsområde. Men det är ju som Jens Gustafsson sa att inför premiären, HIF är ingen vanlig nykomling. Man har landslagskaptenen i en allsvensk nykomling. Det är inte kattskit. Man gör det med... Tittar man på då premiären och den rutin som finns i guldkandidaten kontra nykomlingen, så är det så in i helsike övervägande till nykomlingens favör i rutin. Det är klart att snackas om det, att HIF är någonting annat. Det är inte ett Trelleborg, ett BP, Eskilstuna eller något liknande. Mer 2006 gick väl AIK upp efter att ha rykt ur, va? Och sen har du 2001 när MFF och Djurgården går upp. Djurgården vann den första superettan och Malmö.
Den är ju inte på den nivån, att det kittlar på den nivån kanske.
Nej, men det är ändå... De var bara ner och MFF...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det var ju ingenting på den tiden. Och Djurgården inte heller, för annars har de inte varit i Superettan heller. Men alltså, HIF har byggt på ett annat sätt.
Sen kommer det en vardag i allsvenskan som jag tycker är skön faktiskt. Det jag säger det inte med en nedlåtande ton, utan jag tycker det är tvärtom skönt att premiäromgången är överstökad, så att den här lunken infinner sig. Jag gillar lunk.
Precis, efter några omgångar in så, visst, du är nykomling i 30 omgångar.
Ja.
Så.
Ja.
Precis som att AIK är svenska mästare i 30 omgångar. Precis. Men det här nykomlingssnacket kommer vi också kunna lägga bakom oss om någonstans efter IFK Göteborg då, omgång 4, va? Där någonting, för då är alla på samma på något sätt. Men det är ju en ovanlig nykomling, och man hör ju att snacket också och går, och det här också med HFs ekonomi som inte finns kör med landslagskaptenen som spelar utan lön, plockar in Wanderson, Holgersson, Rasmus Jönsson utan pengar. Farnerud som du plockar in från ålderdomshemmet, som är liksom fotbollsinvalid egentligen, och plockar in mästare i Tyskland och Frankrike också. Nej, kuppmästare. Alltså så oerhört mycket rutin du skickar in och rätt så häftiga karaktärer också.
Då tar jag ner det på en lokal nivå. Hur snabbt går nyhetens behag att HIF över i Allsvenskan över i Helsingborg, bland helsingborgarna? Där man känner att den här lunken verkligen är en lunk. Hur snabbt går det här, tror du?
Man tittar ju att man landar ju på en sån hyfsad superettanivå utan wow-faktor rätt så snabbt när man hade trillat ner. HF glömdes bort, eller de gjorde ju allt vad de kunde där uppe också för att bli bortglömda. Men om vi tittar på det sportsliga så har jag ju varit den som har i alla tider du och jag har snackat och sagt att det sportsliga, det spelmässiga spelar ingen roll när det gäller HIF. Det är något annat som drar. Tidigare var du tvungen att vara där för att annars fick du inte vara med och gnälla dagen efter i fikarummet och den biten. Men nu tror jag att nyhetens behag, liksom de vinnarna kommer att bedarra ganska snabbt, och istället är det mer resultat än vad det har varit tidigare. Du ska få segrar. Du ska överträffa de lågt uppsatta målen, får man väl säga, i den här stan. Hänga kvar. Liksom får du, säg du vinner mot Hammarby och Göteborg och helt plötsligt är där uppe och nosar i omgång 5. Då kommer den här Helsingborgs vi mot världen känslan lite.
Och jag är inte lika säker på det.
Jag tror den kan komma, men två kryss, då kan det fejda.
Ja, jag tänker mest på kanske, jag håller med delvis om att resultaten spelar in, men om man bortser från det så är det här med HIF i Allsvenskan blir också en vardag någonstans. Alltså att man möter och...
Ja, det var ju lite som 93, att ja, man hade glömt de 24 åren om inte var där.
Ja, precis. Och när vi nu ändå tittar på den här bilden av HIF, så har man ju en motståndare som jag var inne på när vi läste upp löpet i början på programmet. Här. Så sa jag det att Bayern, det romantiseras rätt mycket. Det är Matte Werner, det är bröderna Olsson och sen så är det ju Nacka.
Mm.
Och det är Söder och bröder och hit och dit. Den bilden finns ju av Bayern. Idag är ju fortfarande lever den kvar, och det är Söderstadion hit och dit. Det finns olika en myt om Bayern som man lever på väldigt högt och som man använder även i sitt laddar sitt varumärke med.
Mm.
Vad säger vi om HIF? Finns det någon liknande bild som HIF kan ladda och visa och presentera, eller är det många olika små fragment, kan man säga?
Det är intressant. För det första är det ju Hammarby har ju laddat sitt varumärke genom att inte kalla det varumärke utan klubbmärke, och det är klacksparkar hit och dit. De har egentligen bara ett hack i sin liksom approach, hur de alltid har varit. De har en defekt i hela bilden av Bayern, och det är 2001 när de vinner någonting.
Ja.
Det är ju, då är det liksom inte, för du måste ladda det där med annat, med att vi är klacksparkar hit och dit och det är, vi går på kvarnen och...
Det är okej att vara loser.
Ja, lite så.
Alltså, man odlar en loser-mentalitet, som liksom man försöker få till att...
Och nu ska man ju ändå i samband med det prestera, och man ska nå Europa och en femårsplan och man ska...
Vad är... Du har en nyrik klubb delvis ju här.
Ja, absolut. Och nu samtidigt så... Går man ju på eventspåret. Vet du vad de gör?
Nej.
De säljer klackloge. Att du kan ta en logeplats i klacken. Så du kan sitta där med kava eller någonting. Kan väl ha det i ölglas så det åtminstone ser fräckt ut.
De vänder på det kuttingen.
Ja, rätt så mycket. Så liksom vara en del, betala hutlöst och stå mitt i myten på något sätt.
Det har de gjort
väldigt, väldigt bra.
Men om vi går tillbaka till HIF, vad skulle det kunna finnas för bild som du ser det? Alltså, det är ju det klassiska vanliga att lever man mycket på nostalgi, på historiken?
Man lever på historiken till viss del.
Sen skrev som alla, så många andra.
Sen skrev jag en krönika efter årsmötet där jag just tog död lite på det att man inte kan gå på historiken trots att jag är en hopplös nostalgiker själv. Att till avstamp i funkisbyggnaden, konserthuset, hur den liksom, du ska blotta det som finns på utsidan och kalla saker för vad det är och inte vad det har varit. Och HIFs...
Du menar att man ska inte kalla det för Helsingborg Cowboys utan mjölkhusen?
lite så. Och Helsingborg Cowboys, det var Masse Magnusson och Ulf Lauritssons stolpskott. Nej, men du har... Där är ju mjölkhusen, där är Olympia, där är Kalle Svensson, där är de här högarna bakom målet, där är folkfesterna, den biten, målvakternas klubb. Allt det där.
Det är lite fragment. Det är svårt att peka på att det finns någon andlig folkton. Det här är HIF. Utan det är massvis med olika saker kanske i den här mixen.
Och sen har du ju inte...
Jag har en bit om HIF.
Ja.
Det har varit, för mig är HIF den här, bland svenska klubbar, de som har alltid månat om att vara en del av omvärlden. Dels på gamla tider när man åkte ut, liksom, lite grann som Norrköping, åkte ut fjärran kors och tvärs över världen och spelade liksom, den här utblicken man har haft. Och en av de kanske mest framgångsrika svenska klubbarna ute i Europa sedan 90-talet.
Har du att göra med det här utåtblickande att vi är där vi är?
Ja,
att
men det är lite speciellt. Geografiskt. För mig är det nästan en liten del som kännetecknar HIF-kultur, förutom det du säger själv, de självklara grejerna är alltså att just den här att vara en del av världen liksom lite grann utanför, att man har dels rest mycket, jag menar pratade med Reine när de var nere i, liksom, i Libanon och Thailand när de varit, och med Bosse Nilsson har man väl varit över. Man har varit lite grann det här kosmopolitanska stämpeln nästan, lite grann världs liksom vänt sig mot världen liksom.
Har det att göra med att vi är här börjar kontinenten som
och pratar man med supportar fortfarande, så är det ju fortfarande att man, det, är det någonting som, ja det är klart att det är väldigt viktigt att ta ett SM-guld och få eller toppplacering för att komma dit igen, va, men det är ju verkligen folk som fortfarande saknar Europa resorna väldigt mycket. Sen spelar det ingen roll om det är till småställen som Vaduz eller Riga eller till San Siro eller så. Va? Folk saknar resandet. Mm. Det är kanske det som är en resande klubb för mig. Jaha.
Ja, men det kan ju ligga någonting i det. Och sen har du den här mytbilden, eller mytbilden, det kanske fel ord, men den här HIF får inte spets på efter... Jo, det har ju Henke och Masse.
Ja.
92 och 93. Där har du det sista. För sen har ju HIF blivit en klubb som har varit väldigt framgångsrik. Och har varit i väldigt, väldigt ekonomiska trångmål. Och har haft skit ute på gator och torg som vi inte heller får glömma. Som gör att man kan inte sätta klubben bara på en piedestal. Så här att här är det är bra, precis som mytbilden runt Hammarby är mycket starkare, för de har ju haft sitt ekonomiska, de har haft sitt skit och så, men det är ändå liksom tjo och tjim mot klackarna i, det är nog en mer hårdare granskad klubb utifrån också som gör att den där,
du menar HIF då?
Ja, precis. Mm. Att den här stämpeln i positiv bemärkelse, eller brandingen, för man nu får använda ett sånt.
Ja, det får man.
Ja, HIF är de där.
De där, ja.
Men det kan väl nog vara fragment och brottstycke. Men vad tycker ni? Hör av er förresten till oss. Om man ska sätta ett epitet på något sätt på. Vad är HIF? Vilken klubb är det?
Vilken klubb borde det vara?
Borde det vara? Ja. Men alltså för er.
Ja.
Är det liksom den anglofila klubben? Eller är det den utåt tittande som Marian säger?
Den utåt,
eller?
Internationellt utåt.
Lite så. Och vad jag vet ju knappt själv. Men hör av oss och snackar vi lite om det.
Då ska vi passa på också att prata om måndagens match lite grann när vi ändå är inne på Hammarby och HIF.
Mm.
Där är ett gäng bekantingar, lokala bekantingar som dyker upp på måndag i motståndarlagets organisation.
Mm.
Vi har ju vår kära Darijan Bojanic som var här i fjol, så sent som i fjol. Finns en Alexander Kasaniklic. Och så är där den för detta sportchefen Jesper Jansson som återfinns i Hammarbys organisation. Och de har ju fått en okej start, varken mer eller mindre. Två oavgjorda. Vad väntar du dig på måndag? Det är du och jag som ska dit. Ju.
Mm. Jag tror att tittar man på de här tuffa starten för HIF så var det ju Norrköping, guldkandidat, jättetufft. Häcken, guldkandidat, jättetufft. Hammarby, utmanare, jättetufft. Men av de här tre så känns ju Hammarby minst färdigt, inklusive Norrköping som inte var färdigt. De sliter. De får inte till det. Trots att, ja, är man på Söder i Stockholm så hade de väl vunnit med 2-1 mot
Kalmar nu senast.
Mot Kalmar senast. Tyckte väl Rodic om inte annat. Men...
Ja, vi har ju en forward också som har HIF-anknytning där i framme.
Som stött in den här bollen. Nikola Djurdjic.
Ja.
Precis. Jag har svårt att säga. För jag har sett såg brottstycken av Kalmar-matchen där. Och ett halvt öga på Elfsborg Hammarby-premiären. Som inte gav varken utropstecken eller frågetecken. Vad har du för bild av?
Jag har de bilderna ute. Jag blir inte heller, ser inte riktigt formen heller på Hammarby. Riktigt vilket sorts lag de ska vara. Där finns ju jättemycket kvalitet såklart över hela linjen. Men sen är det ju frågan, var befinner de sig någonstans i processen? Det är kanske så att de kommer hit också dessutom och är de smarta så ser de till att ha den här balanserade respekten för HIF med tanke på vad de har gjort. Och samtidigt som det ska bli kul att se vad HIF kan göra, för att nu är det HIF går upp in i en match där man kanske för första gången i år känner att det är ett 50-50-läge.
Mm.
Hur kommer HIF hantera detta? De har ju varit lite underdogs både mot Häcken och mot Norrköping. Plötsligt så min känsla i alla fall är att det här är en helt öppen match. 50-50 match.
Gäller inte gå in i det naivt.
Nej, precis. Hur kommer de hantera så att de inte är i den situationen som PO talar med efter 90 minuter plus tillägg att vi var att de här nästan matcherna.
Jag skulle nog kunna tro att man börjar med en rätt försiktig matchbild. En defensiv. Just för att lura upp Hammarby. För att de ska börja lira. Det är ett lag med väldigt mycket fotbollskompetens. Även om Darijan sitter och Bojanic lär sitta på bänken kanske. Och sen en omställning kan det smälla till. Och sen kan HIF eventuellt över.
Det luktar prestigematch långa vägar.
Ja, men det känns så. Där är mycket matchen i matchen. Både på och utanför planen. Darijan Bojanic, vad tror du för mottagande?
Nej, men jag tycker han, herregud, han var ju en stark bidragande orsak till att HIF faktiskt spelar den här matchen på måndag. Det får man faktiskt inte glömma. Så jag hoppas verkligen att, och jag menar, idag, fotbollen, det är hans jobb. Han valde mellan HIF, han trodde mer på Hammarby. Han kommer ju såklart till och med kanske att starta en match om Hammarby tycker att ja, men det här är en perfekt match för honom att starta i, mot hans gamla lag. Vissa tränare känner ju den känslan liksom, alltså, att han ska starta, men gör han inte det, ja, men HIF vet ju också vad han har för fot om det skulle bli att han kommer in med 20-25 minuter kvar. Hammarby söker frisparkar, fasta situationer, alla vet vad han kan göra med den där högerfoten. Och han gjorde ett väldigt bra inhopp tyckte jag mot Kalmar också. Där Bayern fick fatt i matchen på ett helt annat sätt. Så jag blev inte jätteförvånad. Och Alexander Kasik, nu har det gått flötigt så mycket vatten under de där broarna. Så att jag tror att personligen själv så känner han väl inget sådär liksom hyser någon att det är något infekterat gentemot HIF och så. Va? Men det är klart, en helsingborgare, det är klart att han är sugen på att visa upp sig när han kommer hit från sin bästa sida. Liksom. Och Nikola Djurdjic vet ju liksom, det, han är ju fortfarande det här rovdjuret i straffområdet, så att de kommer få fullt upp med att göra. Han är jobbig att möta. Mm. Så jag ser väldigt mycket fram. Det är ett bra test för HIF, men det är inte alls omöjligt. Jag tycker det finns vissa möjligheter och öppningar för HIF i den här matchen.
Mm, ja, det ska bli riktigt intressant att se. Att jag tror det kan bli rätt bra tempo i det hela. Och
lite mål också.
Lite mål, det skulle nog kunna bli en sån där 3-2 HIF kanske.
Du behöver ju inte jobba på måndag om du redan har vet vad det blir.
Ja, men tror jag det, vi har känt varandra i 25 år och jag har väl aldrig satt ett tips.
Men oavsett vad det slutar på måndag så följer ni all rapportering om matchen. Ska jag och Thomas Nilsson försöka ge er läsare så matigt med krönikor, med matchreferat och allt annat. Förmodligen redan måndag kväll om spelarna behagar komma ner ganska fort ut i mixed zone, så ska vi nu kunna rulla ut texter både en och två.
Skriva så stumparna gör som Valle Holmberg sa.
Ja, precis. Och vi i HIF-podden kommer, vilka som står här i nästa vecka, det får vi se. Men,
är jag tillbaka på bänken eller vad tror du?
Ja, jag vet inte. Vi får se vilken form Persson eller Hjelm kommer när han kommer tillbaka. Men vi tackar för att ni har lyssnat idag och på återhörande ska vi väl säga. Tack för att ni har lyssnat.
Många tack.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.